Innan vi läser Herrens ord vill jag nämna att jag har fått tre olika spörsmål. Två av dem rör kapitel i fortsättningen av uppenbaringen. Jag ska komma till de kapitlen och då är de frågorna besvarade. Sen har jag fått en fråga här som lyder: vad är Dyckel syn på fällesmarkedet? Och den ska jag svara på när vi talar om det 13:e kapitlet. Så läser vi ur det 8:e kapitlet. Vi började förra timmen med att betrakta det kapitlet. Vi läser de första verserna. Men när lammet bröt det 7:e inseglet blev det tyst i himmelen under vad som tycktes vara en halvtimmes tid. Sedan fick jag se de 7 änglar som står inför Gud, och åt dem gavs 7 basuner. Då kom en annan ängel och ställde sig vid altaret. Han hade ett gyllene rökelsekar, och rikligt med rökelse gavs åt honom, för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det gyllene altaret framför tronen. Och från ängels hand spyr röken av rökelsen med de heligas böner upp inför Gud. Då tog ängeln rökelsekaret, fyllde det med eld från altaret och kastade ner elden på jorden. Då kom åskdunder och brak, blixtar och jordskalv. Nu gjorde sig de 7 änglarna som hade de 7 basunerna redo att blåsa i sina basuner. Vi sa att denna halvtimmes tystnad i himmelen, den måste innebära att hela den himmelska världen är i spänd förväntan inför det som ska komma nu. Men innan det kommer ser han inför Gud 7 änglar, och dem gavs 7 basuner. Gud gav dem dessa 7 basuner, och vi sa att basunen användes i 2 sammanhang i Gamla testamentet. Den är dels en stridssignal, den kallar folket till vapen och förkunnar att det är krig. Och den användes å andra sidan för att kalla Guds folk till högtid. Här måste det vara den första av de 2 betydelserna när Gud nu går till strid emot sina fiender. Men innan det sker kommer en annan ängel. Han har ett gyllene rökelsekar, och han fick mycken rökelse för att lägga den till alla de heligas böner på altaret framför tronen. Att bönen är symboliserad av rökelsen, det är känt från Gamla testamentet. Att det sålunda är Guds folks böner det är fråga om. Men och att det tilläggs en oerhörd betydelse i Bibeln. Det som vi så lätt försummar, och det som det finns så lite av ibland Guds folk i vår tid, det är det viktigaste av allting. Det viktigaste en kristen kan göra, det är att bedja. Vi sa förra gången att man ska inte säga att det är lätt. Man ska inte säga: om du inte kan göra något annat så kan du bedja. Så lätt är det inte att bedja. Det händer att det även en gammal kristen som har bett sedan han blev omvänd någon gång i ungdomen, att det kan bli väldigt svårt att bedja. Och vad gör man då? Det är svårt att bedja. Då säger man inte så här: jag väntar till ett annat tillfälle. En ung man sa till mig: jag har funnit att jag ska bedja när jag känner mig manad till det. Jag undrar hur länge det dröjde innan han slutade att bedja. Nej, då ska vi ta fram Herrens ord, då ska vi bedja genom psalmerna i Psaltaren, och vi ska bedja Fader vår, och det är bra att bedja det om och om igen. Och det är mycket bra om det är svårt att bedja att man tar fram litanian, som i alla fall vi i Sverige har i psalmboken i slutet. Om det inte vill gå och bedja med egna ord, låt oss bedja med Bibelns ord, så kommer Guds ande till och hjälper oss att bedja. Så vi ska veta det, att djävulen och världen och vårt eget kött är inte med om att vi ber till Gud. För i helvetet är man rädd för bönen, liksom man i himmelen tillmäter bönen en sån oerhörd betydelse. Vi talade till sist förra gången om vad det kan betyda att ängeln fick mycket rökelse och la den till de heligas böner. Det är uppenbart att det betyder att de fick en särskild kraft i bönen. De fick hjälp att bedja. Och den hjälp Gud ger i bönen, den ger han genom sin heliga ande, som ju också kallas bönens ande. För bland annat lär han Guds folk att bedja. Och sålunda hör detta stycke till tröstetalen för Guds folk i uppenbaringen. Det talar om att Gud ska utgjuta sin ande över sitt folk när den stora trängseln kommer, så att de ska bedja sig igenom. Ja, men vad ber de om? Innehållet i bönen står det inget om. Men det är ju alltid så att huvudsaken i bönen enligt Bibeln, det är att man ber om bestämda saker. Där har Jesus lärt något helt annat än det som judarnas skriftlärde brukade lära. För de sa att egentligen ska man inte be om någonting, utan bönen ska vara lovprisning och tillbedjan och tacksägelse. Och visst är det klart att bön ska vara tillbedjan och tacksägelse. Det är alldeles rätt. Det är självklart. Tänk hur mycket tack och lov det finns i psalmerna exempelvis. Men när Jesus undervisar om bönen, då behöver han inte tala om tacksägelsen och tillbedjan. Den var självklar. Det visste alla att man ska tacka Gud och tillbedja. Men han lär sina lärjungar att de ska bedja för att få. Han säger, bed så ska ni få, sök så ska ni finna, och klappa på så ska dörren öppnas för er. Och professor Odeberg brukar gärna säga det, och han är alldeles rätt naturligtvis, att det där uttrycket, bed så ska ni få, det skulle nogare översatt heta tigg så ska ni få. Tigg, alltså en tiggare som inte har någonting själv, utan är beroende av att folk ger honom. Han ger sig inte så lätt när han kommer med sin begäran. Tigg, var enträgen i bönen, bed om att få. Ja, vad ber Guds folk här om? Som sagt, det är inte uttryckligen sagt. Men det måste ändå framgå av hela sammanhanget i Johannes uppenbaring. De ber om att Jesus ska komma igen. De ber om att Guds verk ska fullbordas. Det är klart. För då tar nöden slut. Då är Guds verk fulländat på jorden. De ber alltså om att Jesus ska komma igen. De ber om att Guds verk ska fulländas. Men det sker inte omedelbart. Utan ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med eld och kastade ner det på jorden. Och det blev en fruktansvärd verkan där nere på jorden. Och det måste säkert förstås på det sättet att de domar som kommer nu över den gudlösa mänskligheten, det är på ett sätt ett svar på Guds folks bön. De ber inte om att Gud ska hemsöka den gudlösa världen. De ber att Jesus ska komma igen. De ber att Gud ska fullborda sitt verk. Men till fullbordan av Guds verk hör att Guds domar går i fullbordan över den gudlösa mänskligheten. Och sen läser vi om dem. Den första ängeln lät sin basun ljuda. Då kom hagel och eld blandat med blod. det kastades ner på jorden. Tredjedelen av jorden brändes upp, tredjedelen av träden brändes upp, och vart grönt grässtrå brändes upp. Alltså vart grönt grässtrå på den tredjedelen av jorden som blev ödelagd. Man ska märka att ödeläggelsen inte är fullständig, utan det rörde en tredjedel. Den andra ängeln blåste i sin basun. Då blev något som liknade ett stort brinnande berg kastat i havet. Och tredjedelen av havet förvandlades i blod. Tredjedelen av de levande varelserna i havet omkom. Och tredjedelen av skeppen gick under. Det är fortfarande fråga om en tredjedel, det är inte en total ödeläggelse. Ett stort brinnande berg kastades i havet. Vad som ligger i den symboliken, det kan vi inte säga, det har vi ingen parallell som hjälper oss med. Bara det att det är en svår hemsökelse. Som verkar det att tredjedelen av havet förvandlades till blod. Man har gärna hänvisat till att det har förekommit att det har regnat blod. Någonting som har liknat blod. Den romerske historieskrivaren Livius berättar om det en gång. Och i Italien hände det 1901 att luften blev full av röd sand ifrån Sahara, så att det såg ut som det hade regnat blod. De parallellerna tar man gärna fram, men det är säkert fråga om något mycket mer fruktansvärt den här gången. Det är säkert fråga om verklig blodsutgjutelse. Och vidare, den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll från himmelen en stor stjärna, brinnande som en fackla. Den föll över tredjedelen av floderna och över deras källflöden. Stjärnans namn var Malört. Vad heter det på norsk? Det minns jag inte nu. Heter det Malört? Ja. Där skulle man i alla fall säga att det inte är alldeles säkert att det betyder malört, detta ord. Det var man nödgas anta när man översätter, men det är inte alldeles säkert. Det står att tredjedelen av vattnet förvandlades till malört. En mängd människor dog, för att de hade druckit av vattnet därför att det hade blivit förgiftat. Man antog för all del i forntiden att malört var giftig, men det är den inte. Men nu är det troliga att det i verkligheten inte är fråga om malört, utan om något annat som vi inte kan närmare bestämma. Jag ville säga det att när det gäller namn på växter, i vissa fall namn på djur, på stenarter och så vidare, då är det många gånger svårt att riktigt noga bestämma de bibliska ordens innebörd. Det kan man se bara om man jämför olika översättningar, att man är ofta inte alldeles säker på vad det är som åsyftas. Och den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades tredjedelen av solen, tredjedelen av månen och tredjedelen av stjärnorna, så att tredjedelen av den förmörkades och dagen miste tredjedelen av sitt ljus och likaså natten. Det är fortfarande fråga om en tredjedel. Det är inte fråga om någon total ödeläggelse. Och nu ska vi säga för det första något helt allmänt om dessa fyra olika moment som vi har läst. Det är den gudlösa mänskligheten som drabbas av Guds vrede. Men naturen drabbas ju också, och därmed människan. Är det något samband mellan jorden och växterna och havet och människan? Ja, det är klart att det är. Bibeln säger ju det att när människan föll i synd, så blev marken förbannad för människans skull. Så det är inte konstigt att ett och annat är i oordning här i världen. Vi går ju omkring på en jord som Gud har förbannat. Och profeten Amos säger, när han har talat om folkets gudlöshet, skulle inte marken själva, när sådant händer, skulle den inte höja sig och sänka sig som Egyptens flod. Det vill säga, det blir inte underligt att det blir jordbävning, för det hade det varit jordbävning när människor är så gudlösa. Så när det sker katastrofala ting i människovärlden, återverkar det på hela den skapade världen, på växterna och på havet och på jorden. Detta är sålunda en biblisk tanke som ligger bakom de fyra olika momenten vi har läst om. Och det förklarar också Jesu förutsägelser om ändens tid. Han säger att det ska bli stora jordbävningar, det ska bli hunger och pest, och det ska bli förfärliga och stora tecken ifrån himlen. Lukas 21 och 11. Det är alldeles detsamma, alltså hela den skapade världen råkar i oordning när syndafördärvet stiger så som det gör i mänskligheten i den sista tiden. Sen är det en sak till. Man har frågat, vi berörde det förr en gång, om det kan vara så att det är människan själv som i sin dårskap åstadkommer i alla fall en del av dessa hemsökelser. Vi nämnde om den tyske kärnforskare som har studerat uppenbaringen och som säger att när han läser dessa skildringar ser han framför sig ett kärnvapenkrig. Det är fullt möjligt. Människan är ju så ohyggligt dåraktig att hon ödelägger den värld där hon lever. Och vi behöver inte tänka bara på kärnvapenkrig. Vi kan tänka på det som man kallar miljöförstöringen. Att den moderna tekniken och industrin ödelägger naturen och förgiftar vattnen och bland annat så att det snart blir livsfarligt att existera i somliga trakter av jorden. Man kan för all del ta med detta och säga att visst hjälper människan i sin synd och dårskap till att ödelägga den värld som Gud har skapat. Men å andra sidan är det inte bara det, utan det är direkta straffdomar ifrån himmelen som Gud låter komma över människan och därför också över naturen. Sen står det till sist i det åttonde kapitlet: sedan såg jag en örn som flög över himlens mitt. Det vill säga, han flög högst uppe i himlarymden. Och jag hörde den ropa med hög röst: ve dem som bor på jorden, när de övriga änglar som ska blåsa i basun låter sina basuner ljuda. Nu vet man ju att örnen lever på as. Så att har det varit ett krig, då är örnarna på slagfältet och kastar sig över de döda. Det är denna asfågel som ropar sålunda. Han talar om den fruktansvärda ödeläggelse av människoliv som nu har börjat. Och så läser vi nionde kapitlet. Nu blåste den femte ängeln i sin basun. Då såg jag en stjärna som hade fallit ner från himmelen på jorden. Och den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Och stjärnan öppnade avgrundens brunn. Då steg en rök upp från brunnen, lik röken från en stor smältugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor som spridde sig ut över jorden, och de fick den makt som jordiska skorpioner har. Det blev sagt till dem att de inte fick skada gräset eller någon planta eller något träd utan endast de människor som inte hade Guds insegel på pannan. Dessa fick de tillåtelse att pina under 5 månader, men de fick inte döda dem. Den smärta de vållade var lik skorpionsting. På den tiden ska människorna söka döden, men de ska inte finna den. De ska längta efter att få dö, men döden ska fly ifrån dem. Avgrunden, det är inte detsamma som helvetet. Avgrunden, det är det fallna Satans och de onda andarnas tillhåll fram till den yttersta domen. Och avgrunden liknas vid en brunn. Österländska brunnar brukade ha ett lock över sig som var förseglat, som var låst på något sätt. Vattnet är ju så oerhört dyrbart. Så liknas avgrunden vid en sådan brunn, det är ett lock på den och det är tillslutet. Men nu öppnas den. Jag såg en stjärna som hade fallit ner från himmelen på jorden och den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Nu, stjärnan måste vara ett personligt väsen eftersom den kunde handla. Det rör sig alltså om en ängel. Föll ner från himmelen, kommer den frivilligt eller är den nedstörtad ifrån himmelen? Det är kanske en smula svårt att säga, eftersom hon fullbordar det som är Guds rådslag, så är det väl mest troligt att det ändå är en Guds tjänare. Men det får man låta vara en öppen fråga. Vad skedde då? Då steg en rök upp från brunnen. Det gick röken från en smältugn. Alltså det strömmade en atmosfär ut ifrån avgrunden. Och en atmosfär från avgrunden, det är alltså en ondskans atmosfär. Och ondskan är ju i Bibeln alltid något personligt. Fräls oss Från det onda ber vi ju i Herrens bön, men det går lika bra att översätta från den onde. Och det är säkert det som ändå är meningen. Det onda är i Bibeln alltid något personligt. Då den atmosfär som utbreder sig från avgrunden måste bestå i att onda andar ifrån avgrunden strömmar ut över jorden. Det sker en andutgjutelse ifrån avgrunden. Vi läste i 8:e kapitlet om en andutgjutelse från himmelen över Guds folk. Men nu sker det en andutgjutelse ifrån avgrunden. Och vidare, ur den kom gräshoppor som spridde sig ut över jorden. Att det inte är några verkliga gräshoppor, det är klart för det att de vållade smärta som liknade ett skorpionsting. Och det gör inte gräshoppor. Utan det är ett bildligt uttryck. Och det har sin motsvarighet i Gamla testamentet, nämligen i Joels bok, där krigshärar omtalas under bilden av gräshoppor. Det är sålunda fråga om krigshärar som vållar människorna stora plågor. Det är inte krig ännu. De fick tillåtelse att pina under 5 månader. 5 månader var den längsta tid en gräshoppsvärm kunde leva. Alltså från tidigt på våren till fram på hösten. Och det säger alltså att det rör sig om en begränsad tid. de fick pina människor i 5 månader, men inte döda dem. Då är det inte krig. För när det är krig, då dödas människor. Utan då rör det sig om krigshärar som far fram i ett ockuperat land. De pinar invånarna i de ockuperade länderna. Nu i Sverige slapp vi ju från att bli ockuperade av tyskarna. Vi fruktade ju en lång tid var dag att det skulle komma, som hade kommit till våra grannländer. Men lyckligtvis kom det inte. Men vi har läst tillräckligt mycket om ockupationen här i Norge och i Danmark och annorstädes för att få något begrepp om hur fruktansvärt det är när ett land är ockuperat. Och främmande soldater far fram ungefär som det behagar dem. På den tiden ska människorna söka döden. Det ska vara så outhärdligt att leva som man vet ingen råd. Men man kan inte finna den. Man är för feg att ta livet av sig. Man finner det alldeles outhärdligt att leva. Å andra sidan så kan man inte heller samla sig till att ta sitt liv. Och nu ska vi naturligtvis säga det, att det att ta sitt liv, att begå självmord, att det är en synd, det behöver kanske strykas under. Det är det, det är det. Det är egendomligt nog så har inte judarna alltid haft det klart för sig. Men när Bibeln säger du ska icke dräpa, då är det ingen inskränkning. Där innefattas också du ska inte dräpa dig själv. Nej. Det händer att till och med troende människor i svår nöd, kanske i synnerhet psykisk nöd, kan frestas att ta livet av sig. Och då är det väldigt viktigt att komma ihåg det, att den frestelsen, den är just en frestelse. Ingen har lov att ta sitt liv. Nej, det är att okallad träda över evighetens tröskel, och det får ingen. Vi blir kallade en dag, och då går det inte att säga nej. Men ingen får okallad träda över evighetens tröskel. Och så ska vi säga att det som ligger bakom självmordet är alltid förtvivlan. Ja, det kan vara ren sinnessjukdom, det talar vi inte om. Det är en annan sak. Men är det en människa som har även sina sinnens fulla bruk, då är det förtvivlan det är frågan om. Och i den katekismen jag lärde mig som barn står det om förtvivlan och andra svåra synder och laster. Förtvivlan är synd nämligen. För förtvivlan innebär att man misströstar om Guds vilja och Guds makt att hjälpa i nöden. Sen fortsätter vi att läsa i detta. Ja, en anmärkning först. En andutgjutelse ifrån avgrunden. Dessa krigshärar, de är sålunda besatta av sataniska makter. Det är en massbesättelse som äger rum. Har vi någon erfarenhet av det? Ja, det som läser teologi får vanligen lära sig att när det står om besatthet eller besättelse i evangelierna, så var det sinnessjukdom. Fast det förstod inte Jesus och hans discipler. Så han som har varit med och skapa världen och människan, han kände inte andens värld så mycket att han visste hur det förhöll sig med det besatta. Det är ju ganska förskräckligt sådana teologer vi har emellan. Varje missionär som har arbetat på ett missionsfält som inte har varit ett missionsfält i många mans, flera mansåldrar, har träffat på fall av besättelse. Jag talar för missionärer från de mest skilda fält. Och det är en välkänd företeelse. Det är att en ond ande på ett säreget sätt tar en människa i besittning. Det känner Bibeln till. Och vi har ju upplevt tider av besättelse. Missionärer som var i Kina 1900 när Boxerupproret kom. Det då när så många missionärer dödades. Jag vill minnas att av Kina Inlandmissionens missionärer var det 78 som dödades. Jag har varit i Kina Inlandmissionens hus i London och sett fotografierna av dem allesammans. Och en av dem, det var flera av dem som var svenskar, en av dem hette Sven Persson. Och hans namn är dyrbart för mig därför att min gamla mormor blev vunnen för Herren genom honom. Missionärer som överlevde boxarupproret säger att boxarna var besatta av onda andar. Det är inte fråga om man. Och hur var det med nazismen? Jag var i Tyskland 1937. Och då hade vi i alla fall i Sverige mycket dålig kunskap om vad som egentligen gick för sig där nere i Tyskland. Och jag fick sällskap med en svensk docent som jag kände av gammalt. Vi sa bägge två så snart vi kom till Berlin. Det var en egendomlig, underlig atmosfär i den här staden. Egendomlig. Man kunde inte säga vad det var, men det var så egendomligt. Och när jag lite senare fick tala med en av ledarna i KFM, det tyska KFM har varit av gammalt en god evangelisk organisation, så ville han först inte alls tala med mig. För det var farligt att tala med en utlänning i Tyskland då. Men småningom gjorde han det ändå när jag talade om vilka svenska kristna jag kände, som också han kände. Så sa han bland annat, vi har en erfarenhet av Satans makt i detta land som ni inte kan föreställa. Det kändes ju redan i själva atmosfären som jag sa. Men så upplevde man det. Och i kommunismen är det ju något liknande. Kommunismen är en ideologi. Jo, det är klart. Men ideologierna, det är inte bara teorier, utan det är verktyg som brukas av andemakter. Den kommunistiska ideologin, den är ett verktyg för de sataniska makterna. Jag menar att vi upplever i vår tid en andutgjutelse från avgrunden. Det här har börjat, som vi läser om i Uppenbarelseboken 9. Och inte bara i det här sammanhanget, utan tänk på exempelvis den utbredning spiritismen har. Där man försöker att komma i förbindelse med de döda, det gör man förvisso inte när man kommer i förbindelse med de onda andemakterna. Och ännu värre på narkotikaeländet. Jag tänker att en och annan av oss har läst David Wilkersons böcker om hans arbete bland narkomaner. Och det är ju helt klart att här har de onda andemakterna ett väldigt spelrum. Vi lever med andra ord i en tid när det äger rum en andeutgjutelse ifrån avgrunden. Men nu slutar inte 9:e kapitlet med att tala om det. Utan så står det i fortsättningen, gräshopporna liknade hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld. Det står inte att det var kronor, det liknade kronor. Deras ansikten liknade människoansikten, deras hår liknade kvinnors hår, deras tänder liknade lejons tänder, deras pansar liknade järnpansar. Dånet från deras vingar var likt dånet av många hästar när de med sina vagnar rusar fram till strid. Liksom skorpionerna hade de stjärtar med gaddar och i deras skärtar låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Till konung över sig hade de avgrundens ängel, hans hebreiska namn är Abaddon och, på grekiska heter han Apollyon. Det måste vara den ängel som på ett säkert sätt för befälet i avgrunden, om det är Satan själv eller någon av hans högsta tjänare, det kan naturligtvis inte säga. Så fortsätter vi, det första vi har nått sitt slut, men efter detta kommer 2 andra vi. Nu, ordet vi, det, om det ska översättas, jag har grubblat mycket över det när jag har översatt Nya Testamentet, eftersom ordet vi förefaller säga så lite. Det, ska man översätta det så skulle man säga, det är något förfärligt. Det första förfärliga har nått till slut, men efter detta kommer 2 andra förfärliga sken. Nu blåser den 6:e ängeln i sin masur. Då hörde jag en röst från de 4 hornen på det altar av guld som stod inför Guds ansikte. Hörnen på altaret, det finns, på ett altare finns det en upphöjning i vart hörn, och den upphöjningen kallas horn i Bibeln. Rösten sa det till den 6:e ängeln, den som hade basunen lös, de 4 änglar som hålls bundna in vid den stora floden Eufrat. Då minns vi att vid Eufrat låg ju Babylon. Vid Eufrat fanns hon den första världsmakten, det första världsriket hade sitt centrum där. Det som på många sätt är en förebild för det antikristiska världsriket. Det är troligt att Eufrat här inte står i rent geografisk mening, utan det står i profetisk, eller som man säger, typologisk mening. Det är fråga om den plats där det första gudsfientliga världsriket hade sitt centrum. Då blev de 4 änglar lösta, vilka skulle döda 1/3 av mänskligheten. De hade hållit till beredskap för denna timme, denna dag, denna månad, detta år. Så det är en noggrann plan som går i verkställighet. Antalet män i ryttarhären var 2 gånger 10 000 gånger 10 000. Det är 200 miljoner man. 200 miljoner. Jag hörde att det var så många. Hästarna och deras ryttare visade sig för mig i min syn på detta sätt. Männen bar eldröda, mörkblå och svavelgula pansar, och hästarna hade huvuden som lejon, och ur deras gap kom eld, rök och svavel. Av dessa 3 plågor, elden, röket och svavlet, som kom ut ur deras gap, dödades 1/3 av mänskligheten. Här dödas sålunda människor, de pinas inte längre enbart, här är det krig. Hästarnas makt låg i deras gap och i deras svansar, till deras svansar liknade ormar och hade huvuden, och det var med dem de vållade ödeläggelse. När man har, utläggarna har skrivit om detta stycke i Uppenbarelseboken, har de gärna talat om ett krigarfolk som huserade vid denna tiden, parterna, och som var kända som utomordentliga ryttare, och de brukade styra ut sina hästar på det här sättet som vi läser om här. Det är möjligt att det kan vara någonting i det påpekandet. I alla fall, nu är det sålunda krig, och 1/3 av mänskligheten omkommer i detta krig. Jag skulle tro att en och annan har frågat sig, när nu det 3:e världskriget kommer, för det måste ju komma, då blir det ett kärnvapenkrig, efter allt vad man kan förstå. kommer inte hela mänskligheten att utplånas i detta kärnvapenkrig? Det är ofta man är inne på den tanken. Men det kommer inte att ske. Det säger Bibeln alldeles klart att det kommer inte att ske. En stor del av mänskligheten utplånas. Men inte mänskligheten som sådan. Nej, när Jesus kommer tillbaka i härlighet, då ska det finnas en mänsklighet på jorden. Och det ska finnas ett folk som han har på jorden, som han ska hämta till sig. Så det är inget rum för den tanken att hela mänskligheten skulle utplånas genom ett kärnvapenkrig. Däremot är det naturligtvis fullt möjligt att en mycket stor del av den, alldeles som vi läser här, en tredjedel, kommer att utplånas på det sättet. Och när vi läser detta, då är det omöjligt att låta bli att tänka på inte bara kärnvapnen utan alla andra massförstörelsevapen. Många av dem är väl bara kända för fackmän. Man tänker på den biologiska krigföringen. Det är möjligt att förgifta vattnet och växterna så att människor dör som flugor. Vi har läst om den där nervgasen som amerikanska militärer har sänkt någonstans ute i Atlanten. Och vi fruktar att det är bara för det att nu har de mer effektiva saker så de kunde göra sig av med det där förstörelsemedlet. Mänskligheten har möjlighet till en ödeläggelse som var helt otänkbar i den gamla tiden. När man har läst såna här skildringar i Uppenbarelseboken i äldre tider har man naturligtvis tyckt att det är fantastiska. Man har undrat om det finns någon möjlighet att en sån ödeläggelse skulle komma till stånd. Vi frågar inte så, utan vi vet istället att det är fullkomligt möjligt och rimligt att det blir så. Vilken verkan har allt detta? Vi sa från början att Guds straffdomar, de syftar inte bara till att vedergälla de onda människor har gjort, utan att få dem att besinna sig så att de omvänder sig. Men den del av mänskligheten som överlevde dessa plågor vände sig inte bort från de gudar som de hade gjort med sina händer. Så att de slutade med att tillbedja onda andar och gudabilder av guld, silver, koppar och sten och trä, vilka varken kan se, höra eller gå. De omvände sig inte så att de upphörde med sina mord och sina trollkonster, sin otukt och sin tjuvnad. Det talas här om en handgriplig avgudadyrkan som de fortsatte med. Och naturligtvis säger den moderna läsaren av Uppenbaringen att i alla fall här i västerlandet och i den så kallade civiliserade världen, där ber man ju inte bokstavligen till gudabilder av guld och silver och koppar och sten och så vidare. Nej, det är klart, men detta är en profetisk bok. Den talar ett symboliskt språk och avgudadyrkan, det är ju i verkligheten allt det är en avgud som tar Guds plats. Allt det som tar den plats Gud ska ha i människohjärtat och i människolivet, det är en avgud. Och sålunda kan avguden ha många namn. Men avgudadyrkan är det alltid när människan dyrkar det skapade istället för skaparen. Avgudadyrkan, den pågår sannoliken lika intensivt i vår tid som den någonsin gjorde för 2000 år sedan. Och så står det att dessa hemsökelser verkade inte väckelse och omvändelse. Det är ju märkvärdigt att detta är regel. Det finns exempel på att en människa blir omvänd när hon drabbas av olycka. Men i regeln ser vi att det inte har den verkan. Og vi ser vel også ofte at når noen kommer i ulykka eller blir dødssjuk og i skrekk for døden vender seg til Gud, og sen går ulykken forbi og han blir frisk, da har han glemt Gud. Interessant. Vi skal vite det, at det er ikke lett å bli omvendt. Det er ikke lett å bli omvendt. Man talar ofta ju så lättvindigt om omvändelse. Men Bibeln säger ju att det inte är lätt att bli omvänd. Porten är trång, står det. Den är trång. Jag hade en underlig präst i Sverige som heter M.P. Westerlund. Han skrev en bok på 1200 sidor som heter Andens lag. Det står mycket underligt i den, det står mycket som är bra i den också. Och han är en skarp kritiker mot ytlighet i den moderna kristenheten. Bland annat talar han om hur lättvindigt man beskriver omvändelsen. Det var en man som stod på plattformen och sa till sina åhörare, säger han, det är så lätt att bli omvänd som så här. Och så svängde han runt omkring där han stod på plattformen. Men då sa en av åhörarna, du blir ju inte omvänd, du blir vänd åt samma håll som förut. Det är inte lätt att bli omvänd, för vad innebär omvändelsen? Att man bryter med sin synd och utan förbehåll lämnar sig åt Herren Jesus. Och för en gammal syndare är det väldigt svårt att bryta med synden och lämnas åt Jesus. Det är inte omöjligt, men svårt. Ska vi läsa i det tionde kapitlet några verser i början. Det är inte allt för många av mina åhörare som har somnat än. Sedan såg jag en annan väldig ängel som kom ner från himmelen. Han var klädd i en sky och hade en regnbåge över sitt huvud. Hans ansikte sken som solen och hans ben var som eldpelare. I sin hand höll han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra hand på havet och sin vänstra på jorden och ropade med en röst så genomträngande som ett lejons rytande. När han hade ropat svarade de sju åskdundren, och när de hade talat stod jag i begrepp att skriva ned vad de hade sagt. Men då hörde jag en röst från himmelen som sade, Skriv icke vad de sju åskdundren har talat, göm det under sigill. Ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte då sin högra hand mot himmelen och svor vid honom som lever i all evighet, vid honom som har skapat himmelen och vad som finns i den, jorden och vad som finns på den, och havet och vad som finns i det. Nu ska det icke mer ges något uppskov, utan när den tid kommer då den sjunde ängeln blåser i sin basun, då ska Guds hemliga plan gå i fullbordan, så som han hade lovat sina tjänare, profeterna. Vi ska, när vi läser det här stycket, komma ihåg vad som har skett i det nionde kapitlet. Denna ohyggliga ödeläggelse på jorden. Och då frågar naturligtvis uppenbaringens läsare, hur går det med Guds folk då? Hur går det med Guds folk när denna massförstörelse äger rum på jorden? Tionde kapitlet och de 13 första verserna i det elfte svarar på den frågan. Och nu har vi inte möjlighet att gå igenom det här ikväll. Vi ska, om Herren ger oss tid och nå, göra det imorgon. Utan bara i akt på ängeln som kommer med denna förkunnelse. Han har en liten bok i sin hand. Det är ett budskap som vi ska finna till Guds folk. Ett budskap som tröstar och uppmuntrar dem i den nöd som de nu kommer in i. Han var klädd i en sky, alltså som vi det visar att han kommer ifrån Gud själv. För skyn hör ju samman med gudomen. Hans ben var som hans, han hade en regnbåge över sitt huvud. Vi minns att regnbågen, det var en bild av, som fick en bild av Guds tålamod. Han skulle inte låta någon flod komma mer över jorden. Regnbågen fick den innebörden efter syndafloden. Det är Guds tålamod sålunda han symboliserar. Han är övermåttan härlig. Han har högra handen på havet och vänstra på jorden. Alltså han har ett budskap som gäller världsalltet. Ett budskap som gäller hela världen. Ett universellt budskap. Och han talar med en röst som ett lejons rytande. Lejonet ryter ju när, inte när det jagar, men när det kastar sig över sitt byte. Och lejonets rytande är ju så skräckinjagande. Den som har varit i en djurpark och hört ett lejon ryta, han kommer ännu ihåg hur ganska förskräckligt det är. Han har ett budskap, men innan han förkunnar det säger han att han svor vid honom som lever i all evighet, vid den levande guden, att nu ska det inte mer givas något uppskov. Det står i den svenska bibeln och likadant i den norska. Det ska inte mer vara någon tid. Inte sant? Det är emellertid en inte korrekt översättning. Utan man är överens om nu, det ordet betyder mycket riktigt tid. Men det kan stå i flera bemärkelser. Och det hör till de saker som man är på det klara med. Att det här ska det inte översättas med tid, utan med uppskov, alltså nådatid. Den tid när Gud ännu har tålamod med syndare. Det ska inte mer givas något uppskov. Det kan hända att vi har hört någon använda det här stället för att tala om evigheten som tidlöshet. Man säger att evigheten, det är inte en ändlös tid, utan evigheten är frånvaro av tid. Det låter djupsinnigt och märkvärdigt. Men det är en tanke som de grekiska filosoferna hade. Den finns inte i Bibeln. Utan när Bibeln talar om evigheten, talar den om evigheten som en ändlös tid. En tid som aldrig slutar, respektive aldrig börjar. Gud har haft tålamod sålunda. Men även Guds tålamod tar slut. Det går sålunda att få uppleva Guds nådekallelse. Hur Gud söker på det ena och det andra sättet den syndiga människan. Men det kommer till en punkt när Guds tålamod är slut. När inte det mer ges något uppskov med domen. Detta att det skulle vara så lätt att omvända sig. Och att man kan göra det när som helst. Det hör till de moderna villfarelser vi har i Sverige. Jag vet ju inte i vad mån jag har dem i Norge. Jag menar det är ganska fruktansvärt. För det första kan ju ingen omvända sig utan den heliga andes hjälp. Det går inte. Det går inte. Någon fri vilja har vi ju inte, eller hur? Jo, i yttre borgerliga ting, det är klart. Vi kan gå raka vägen hem, eller vi kan ta en lång väg hem ikväll. Det kan vi göra själva, bestämma själva. Men reda upp sitt förhållande till Gud. Det kan ingen göra utifrån sig själv. Utan han behöver den heliga andes hjälp. Och vidare är det så att kallelsen, alltså Guds kallelse till den oomvända människan, den utgår inte oavlåtligen dag efter dag så länge livet räcker. Utan det står idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Det är ett om. Om du visste, och det är denna din dag vad din frid tillhör, säger Jesus till Jerusalem. Denna din dag. Men den gick förbi. Både skriften och erfarenheten visar oss att det i regeln bara är under korta tider i människans liv som hon upplever Guds kallelse. Det är viktigt att veta det. Och då till sist. Här sitter i vårt möte ikväll någon som inte är omvänd. Och han vill säkert med anledning av detta fråga: kan då jag, oomvända människa, inget göra för min själ? Det kan du. Du kan inte omvända dig av dig själv. Utan därtill behövs Guds andes hjälp. Det står i Jeremias bok, det 31 kapitlet: omvänd mig du, Herre, så varder jag omvänd. Du kan inte omvända dig själv. Du behöver Guds andes hjälp till det. Men en sak kan du göra. Och är du skyldig att göra. Nämligen att bruka det medel genom vilket Guds ande verkar på syndaren. Och det är Guds ord. Så vad du kan göra och ska göra, det är att du tar fram din bibel. Och läser i den var dag med vanlig mänsklig ärlighet. Och går och hör Guds ord när det predikas rätt. Så ska Gud i sin godhet säkert komma med sin kallelse. Han verkar nämligen igenom nådens medel. Och det grundläggande nådemedlet är Guds ord. Vi tackar dig, vår kära himmelske Fader, för detta ditt ord vi har fått begrunda. Och ber att du ville hjälpa oss att förstå rätt den tid i vilken vi lever. Och den andliga situation i vilken var och en av oss befinner sig själv. Vi ber att du, store hjärterannsakare, ville gå fram igenom dessa sammankomster. Och rannsaka hjärtan och njurar. Och göra det klart för den som inte har det gott ställt med dig. Att han är stad på en olycksväg. Herre, vi ber om detta. Ber om din andes mäktiga utgjutelse över fortsättningen av denna bibelvecka. Om vi nu får fortsätta den. För Jesus skull. Amen.